Tack så mycket för den kollekt du gav. Den kommer väl till användning i allt det arbete som Betania står i. God morgon förresten, eller god förmiddag. Kan man vara lite artig. Ja, vi står alltså inför ett nytt tema här som några söndagar framåt som Ann-Britt introducerade. Om att se medmänniskan. Att mod att älska det som är nära och det som är långt borta. Alltså både den som vi lever nära i och den som vi inte lever fullt lika nära. Och jag har fått utmaningen, eller vi ska säga, att börja med att älska det som inte är så bekant. Det som är främmande och så. Se om jag går i mål med det här. Det var en ganska tuff utmaning, men vi ska göra ett försök i alla fall. Och jag tänkte att det är ganska naturligt i att börja med vad det här att innebär att vara människa. Att vara människa och vara skapad, det är också att vara en social varelse, om vi tar det här från början. Människan är ju också, precis som de andra många av de andra däggdjuren, flockdjur. Vi har haft genom hela vår historia haft en behov av att gruppera oss. Att formera oss. Det finns på något sätt nedärvt i vår natur. Man kan säga att det här är för att man skulle skydda familjen. Det kunde vara för att man skulle kunna skaffa mat, uppehåll, jaga. Och har man lärt sig det här. Och att skydda sig mot yttre faror. Det kan finnas många evolutionssociologiska skäl till det, om man ska ta ett vackert ord. Men det här är någonting som väldigt är kännetecknande att vara människa. Både människor och djur lär sig väldigt snabbt att upptäcka vilken grupp man tillhör. Och att där i den gruppen känna trygghet och tillhörighet. Och det här är också mycket grundläggande för att vara människa. Man kan säga att vi är sociala djur, om vi nu ska prata vetenskapligt. Vi för vidare våra gener som individer. Vi ärver mammas eller pappas drag och det är det sättet vi får det. Men vi blir till som människor och vi överlever bara som människor i grupp. Och det här är ju inte unikt bara för människan. Som vi vet, tittar vi ut i naturen så är det så bland en rad djur och företeelser där. Myror, bin, däggdjur jagar och livnärs och lever i grupper. Och i den vilda naturen, som vi säkert har sett, så är den individ som separeras ifrån gruppen, den är i princip död. Ni har säkert sett dramatiska naturprogram där det lilla fölet eller lilla elefantungen blir efter den andra flocken. Och då säger jag, har man tappat kontakten så överlever man inte. Och människan är som sagt var det kanske mest sociala djuret. Vi lever inte bara i grupp och har behov av att leva i gemenskap och i grupp. Utan vi har till och med fått språket för att kunna kommunicera och ännu mer kunna umgås med varandra och kunna relatera till varandra. Men det här att leva i grupp och tillhörighet skapar ju också lite utmaningar och lite problem. Det har alltså liksom en för- och en motsida. Vi lär oss att samarbeta, men vi lär oss också att tävla. Och det här gör oss ju människan både till änglar och demoner, skulle man kunna säga. Änglar för den grupp som vi tillhör och de som vi står i nära relation till. Och demoner, om vi använder det kraftiga ordet, för de som är utanför eller som är på andra sidan. För det är ju så att det här med att vara en social varelse och att längta efter gemenskap delar in oss i ett oss och ett dom. Är jag med i en grupp så är jag också med, inte med i en annan grupp. Och det här skapar ju friktion i det här att vara människa. Och problem. När man börjar se sig som innegruppen eller utegruppen. Den som är med oss och den som inte är med oss. Och den här fokuset på den egna tillhörigheten, det gör ju att det snabbt leder till ett vi och ett dom. På gott och ont. Det är jättebra att kunna säga att det är vi som är grupp, vi är en familj, vi är en gemenskap. Men så fort man har sagt det så har man också sagt att jag är inte del av alla andra grupper i någon bemärkelse. Och ni vet, barn, de lär sig ganska snabbt det här. En pojke leker med sin lastbil och så kommer en annan pojke och ser den där lastbilen. Då ska han också ha en lastbil. Och forskarna säger att det är inte för att han också vill ha en lastbil, utan det är därför att han ser en annan människa ha en lastbil. Så vill jag också ha den. Även om inte det där behovet egentligen fanns där innan, så helt plötsligt så upptäcker han att jag behöver också. Jag vill vara det den andra är. Jag vill inte bara ha det den andra har, utan ytterst är det att jag vill vara det den andra är. Jag är ensam barn, så jag har ingen aning om vad jag pratar om. Men syskonrivalitet, det kanske några av er känner till. Är det några som ler här lite grann när man pratar om det? Ja, så är det ju. Syskonrivalitet är ju en ganska vanlig företeelse, och i Bibeln är den ju otroligt förekommande. Det är egentligen där i Gamla testamentet, inte minst, som man lär sig väldigt, väldigt mycket om vad det är att vara människa och att relatera till andra och att relatera till en grupp. Det börjar med, inte Adam och Eva, men med Kain och Abel i alla fall. De två första, det börjar så drastiskt att den ena slår ihjäl den andra, som ni vet. Isak och Ismael, löftesonen, och så kommer det en son i väntan på att han inte den första ska komma, så blir det en till, och det blir det till och med, man säger, upphoven till två helt skilda världsreligioner. Jakob och Esau, där den ena lurar till sig att få förstfödslorätten. Josef och hans bröder, det finns en del konflikter där, jag återkommer till det. Och det som är så fantastiskt och samtidigt så slående med de här berättelserna ur Bibeln, inte minst de här gammaltestamentliga, det är att Bibelns hjältar är inte hjältar som de alltid är i den grekiska mytologin eller i den nordiska mytologin, där de bara är förträffliga. Utan hjältarna i Bibelns värld, de har också brister. De har inte bara dygder. Det är nästan ibland tvärtom, som jag tycker att det är skurkarna som står för dygderna i Bibeln och hjältarna har brister. Esau, han verkar vara lite mer god än Jakob. Men det är Jakob som är så småningom som blir Israel och som blir liksom löftesonen. Det är han som luras. Det är han som fixar till sig grejerna. Och ändå är det på honom som löftet ligger. Och ni vet, Josef, han verkligen... Alltså det är ju så otaktiskt som det kan vara, tycker man ju, att liksom berätta om sina drömmar för sina... Varför kunde han inte ha berättat om dem för någon annan? Men jag drömde en dröm där alla, mer eller mindre är det han säger, där alla andra böjde sig för mig och sen gav allt ljus på mig. Hur taktiskt är det att berätta det för sina syskon? Men alltså, det är ganska vanligt ändå att hjältarna har brister, och vilket är fantastiskt för oss som ska försöka lära oss någonting utav det. De här texten som Ann-Britt läste nu, den är ju hämtad ur när lagarna som Israel får. Hur ska vi bete oss nu som folk? Och det är en rad med saker hur man ska leva och ha det som inte Ann-Britt läste. Men så finns den där versen. Hur ska vi bete oss mot de som inte tillhör oss? Mot invandrarna, mot främlingarna. Och där uppmanades precis till de här att du får inte kränka eller förtrycka den. Och det här är ju Bibelns uppmaning, kan man säga, i det stora hela. Att inte bara älska de som är som oss, utan också de som inte är som oss. Och Nya testamentet säger liksom, att älska de som din nästa och de som är nära, det är väl ingen... Ska du väl inte ha någon ära för, säger den. Utan äran, eller det svåra, är ju att älska den som inte är som mig. Och så är det ju. Att älska sina fiender kräver något helt annat än att älska dem som man lever väldigt nära. Men varför ska man då älska sin fiende? Bibelns svar är ganska enkelt i den bemärkelsen. Att därför att han, hon också är en människa. Därför att vi har förmågan att känna med andra människor och se med den andra människan. Känna empati och sympati med den människan. Och vad, hur har det här sett ut då genom historien? Ja, då kan man ju säga att det här är ju ett verkligt skrämmande område. För den här gruppindelningen har ju gjort att i vissa sammanhang har vi liksom tränat eller pushat varandra att se på sin fiende som mindre mänskligt. Praktexempel för att tydliggöra det är ju antisemitismen inom Nazityskland. Där en grupp blir så tydligt utsedd för att de bär på någonting som inte det här samhället vill ha. Och så börjar man måla upp det, så börjar man demonisera det och så börjar man visa filmer att de är som råttor. Och sen så börjar man visa liksom en massa attityder, en massa signaler som faktiskt bygger upp på att den gruppen är mindre mänsklig. Den är det legitimt att tycka illa om. Och det här kan ju överföras på en rad andra områden där det inte behöver gå så långt som det gjorde där. Hur tänker vi om de invandrare som kommer till Sverige? Hur tänker vi om en människa som inte röstar på samma sätt som jag? Hur tänker jag på en människa som inte har samma uppfattning som jag i den och den och den frågan? Att det är väldigt lätt att demonisera. Men den här texten då, en invandrare får du inte kränka eller förtrycka. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Det är egentligen den här texten säger, har jag fått ta reda på. Alltså vad den hebreiska texten säger. Den säger egentligen, minns att du var invandrare. Att du också var. Och det här är egentligen nyckelordet i den här predikan kan man säga. Minns. Detta minns, alltså att minnas, att se historien bakåt, att memorera den eller kunna se den. Den finns 169 gånger tydligen i GT. Där man säger att minns detta. Och detta är ett nyckelord. Att kunna se, och det är det judiska folkets stora, vad ska man säga, det är det judiska folkets stora mantra, om vi får använda det ordet. Minns hur det var. Man återberättar hela utvandringsprocessen från Egypten. Man återberättar hela tiden hur det var att vara slav och fånge i Egypten. Man återberättar hela tiden hur det var med frigörelsen och hur man tågade ut ifrån landet genom Röda havet till det förlovade. Man minns hela tiden. Historien blir väldigt viktig att minnas hur det var. Och det här med då att sätta sig i den ombytta rollerna eller att vara i de nya skorna, det är egentligen det som är nyckelordet det här att minnas. Minns hur det var när ni svalt där och där. Minns hur det var hur ni hade det i Egypten. Det skulle kunna ha varit du som är där nu. Jag vet inte om ni kommer ihåg en film för 20-25 år sedan som heter Ombytta roller. Eddie Murphy och Dan Aykroyd heter han väl, som spelade i Blues Brothers och Ghostbusters och lite annat. Han är ju snorrik. Han är en snorrik yuppie som bor i, och så är ju Eddie Murphy, han är ju en uteliggare som går. Och så är det två gubbar som också är snorrika som säger, jag slår vad om att om du tar bort allt det där som den där har och ger till honom så kommer det inte vara någon skillnad. Alltså ett sociologiskt experiment. Och det är ju det vad de gör. Då finns det bara en replik som är sån där. Den Aykroyd, han som spelar den rika, han vaknar upp imorgon och säger, jag hade en fruktansvärt mardröm. Jag var utfattig och ingen gillade mig. Och det där är ju liksom, för honom var ju det en ny tanke. Att inte vara gillad och inte ha pengar. Men den där att byta roller, att sätta sig i en annan situation är väldigt viktig. Det är egentligen den lärdom som Gamla testamentet och Bibeln ger till oss. Abraham som får uppdraget att dra ut från sitt eget land. Han uppmanas egentligen att lämna sitt land, sin födelseort och sin fadershus. Och dra bort ifrån någonting där han inte har varit. Om Jesus så säger det också, han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Och Jesus berättar själv också berättelsen om Samarien, som också var ett utsatt folk som alla såg ner på. Och en rad andra exempel i sina liknelser berättar hur han såg på att det var, hur det var på den som var utanför gruppen. Men hur lär man sig då att minnas på det här sättet? Hur lär man sig att se världen med den andres ögon? Och inte minst då den som inte är som jag själv. Ja, empati och sympati och kunskap och vanligt hederligt förstånd är oftast tillräckligt för de flesta människor för att leva i fred med varandra. Men inte när tiderna blir hårda. Det är egentligen det som historien lär oss. Serber och kroater och muslimer, de levde tillsammans på Balkan under väldigt många år. Tills gränserna slets upp. Då hände någonting. Det gjorde även Hutus, tror jag de heter, Hutus och Tutsis i Rwanda. Tills spänningarna blev annorlunda och helt plötsligt så börjar man se på varandra med helt andra ögon och börjar agera på ett helt annat sätt. Problemen uppstår alltså vid drastiska förändringar och splittringar när människor blir oroliga, rädda och osäkra på sin egen identitet. Och jag vet inte om jag drar det för långt att säga hur det ser ut i vårt land nu. Vad är skälet egentligen till att det är oroligt med att det kommer för mycket flyktingar till Sverige? Jag bara frågar högt. Är det liksom samhällsekonomiskt? Är det besväret att hantera så mycket människor? För det är ju ändå människor som måste tas om hand. Eller är det ett hot mot det som är vad det här att vara? Ni vet att inte minst Sverigedemokrater diskuterar vad är svenskt? Och de blir nästan raljera lite med. Är det midsommar, är nubbe och sill och liksom dans och sjunga små grodorna? Är det det som att vara svensk? Men vad är egentligen det som är hotet? Det kan vi fundera på. Jag tror att man har otroligt mycket att lära, inte minst av de här gammaltestamentliga berättelserna om hur man förhåller sig till den främlingen och till den andra. Det är det Bibeln talar, som sagt, väldigt mycket om. Hela den judiska religionen är egentligen om att minnas. Att se på historien och det som ligger i själva hjärtat utav vår identitet. Vi behöver minnas att vi som folk, eller jag som människa, en gång var på den andra sidan av ekvationen eller kunde ha varit på den andra sidan av ekvationen. Judarna säger, det var vi som en gång var främlingarna. Det var vi som en gång var de förtryckta. Det var vi som en gång var offren. Och den judiska historien, som vi de flesta av oss vet, den är ju full av den här kunskapen. De har ju nästan levt ett helt folks historia. Har nästan varit fyllt av att inte vara tillhörig, att vara på flykt, att vara någon annanstans. Att kämpa för att få sitt eget land eller att bli utsatt för utrotning eller vad det nu kan vara. Eller vara illa sedd på. Långt in på 1900-talet som vi vet. Och när vi som lever i frihet på det här sättet som vi gör, inte minst i vårt land. Vi behöver verkligen påminna oss om hur det kan kännas att vara en slav. Och att vara en utsatt människa som inte är ansedd eller rätt i omgivningens ögon. Och det här, hur man då gör för att lära sig att se den andra skor, det tyckte jag var väldigt svårt att tänka. Finns det tre principer eller finns det fem principer eller vad finns det? När jag skulle förbereda det här så hade jag liksom faktiskt lite svårt att hitta fram till det. Men det som drabbade mig väldigt mycket då i den här förberedelserna, det var berättelsen om Josef. Som ju är en annan berättelse också i Gamla testamentet som är otroligt fascinerande. Jag tycker den ger ett väldigt spännande sätt på vad det innebär att lära sig att stå i någon annans skor. Och hur man gör det. Om ni minns berättelsen om Josef. Den är lång. Om inte annat så kan ni gå hem och läsa den i sin helhet. fascinerande berättelse, alltså dramaturgiskt och innehållsligt och på många sätt. Första Mosebok 37 och framåt. Fram till 44 tror jag det är. Det kan ni läsa, det tänker inte jag läsa nu. 45 till och med, och lite till. Ni vet, Josef är en utav 12 bröder. Snabb summering. Han är de två sista är ju, ja, det här är ju också, det är ju som hämtat ur en, för att säga, Hollywoodfilm. Liksom, de första bröderna, då är Jakob gift med en kvinna som han inte älskar riktigt lika mycket som han älskar den andra. Och med den andra kvinnan får han 2 barn. Han får Josef och Benjamin. Och de blir ju lite extra dyrbara då, därför att de är ju med kvinnan som jag verkligen älskade. Och sen så går historien vidare. Josef är ju liksom en kaxig typ också, som berättar om sina drömmar. Berättar, ni som jag sa förut, berättar allt som han har varit med om. Och han blir ju odräglig i brödernas ögon. Så till slut så tröttnar de så mycket på honom så att de, i ett tillfälle när han är ute och ute i ödemarken, så bestämmer de sig för att göra oss av med honom. Han är ju bara jobbig. Och det gör de. Men av Guds försyn, eller av, det är ju faktiskt en av bröderna som säger, nej, vi dödar honom inte, vi säljer honom till Egypten och får lite pengar för honom. Och det gör de. Han kommer till Egypten och sen löper historien vidare, och där blir ju Josef en väldigt ansedd och högaktad man. Han är ju duktig och fantastisk på många sätt, så han tar ju sig upp. Och där kan man också läsa om hans intriger med hos hovmännen där och hos kvinnor som är ute efter honom och allt möjligt. Det finns mycket spännande att läsa där. Och han tyder fara och strömmar och liksom kan liksom, ja, profetiskt se vad som ska hända i landet. Men sen så kommer då tid när det blir väldigt stor hungersnöd. Och under den här hungersnöden så är det många som kommer till Egypten. Och då kommer ju bland annat Josef och hans bröder till dem. Vi måste resa till Egypten för att få säd, få spannmål. Vi svälter ju ihjäl här. Och då kommer de, möter Josef. Men de här bröderna känner ju inte igen Josef. Däremot känner Josef igen dem. Och nu börjar ju nästa fantastiska intrig. Då börjar, alltså, det här är ju nästan, tänker, det är ju liksom bara, det är liksom det här, de är verkligen både skurkar och hjältar. Josef, då börjar han att manipulera. Ni är spioner, säger han. Han vet ju att de inte är spioner, men sen, han liksom ska utmana dem. Nej, det är vi inte alls. Ja, i alla fall, han liksom, ni ska få säden och ni ska få hjälp härifrån. Men ni måste, jag har hört att ni har en yngre bror. Ni måste ta med honom, nästa gång måste ni ta med honom hit när ni kommer hit. Ja, men det går inte, han är vår fars älsklingsson, vi kommer inte att kunna ta med honom hit. Ja, det måste ni göra, annars så kommer jag att behålla en av bröderna här för att som gisslan. Jaha, ja, de en blir kvar, och sen när de ska åka så är det ju så märkligt, då får de med sitt säd. Men i säden så har Josef lagt precis de pengar som de har betalat för säden tillbaka. Och det här är också liksom, men va, hallå? Liksom, alltså det är både en god gärning och en ond gärning. Eller vad man ska säga, ond. Den är ju verkligen liksom att varför då? Och de tänker, nu kommer han tro att vi har snott de här pengarna. Så de åker ju tillbaka, som ni minns, kanske till Jakob och sina, och kommer där och säger att men det var jättemärkligt här. Vi fick pengarna tillbaka, de måste vi ta med till nästa gång. Alltså, på tal om det här med att minnas. De lär sig ju någonting hela tiden här, va? För varje sekvens. Sen blir det ju fortfarande hungersnöd. De behöver ju åka tillbaka en gång till. Och när de då åker tillbaka så säger nu kan, vi kan inte åka nu utan att få med lillebrorsan. För att vi fick inte komma tillbaka. Och dessutom så hade vi ju de här pengarna. Ja, ni vet, de åker tillbaka och tar med sig lillebrorsan, trots allt, pappan är ju alldeles förtvivlad, Jakob, att ni kan inte ta med honom. Men ni får göra det i alla fall. Då kommer de kommer dit med pengarna, de kommer dit och säger, och här är brorsan. Jaha, säger Josef. Det var ju intressant. Men ni ska få er säd och så vidare, det ska ni få och så vidare. Men ni måste lämna kvar lillebrorsan här. Ni kommer ihåg berättelsen. Och där man säger nej, nej, tänker de nu. Det här är ju helt otroligt. Pappa kommer ju, hans hjärta kommer ju fullständigt att brista. Nu har han först förlorat han en älsklingsson och nu är han på väg att förlora den andra. Och då tar Josef nästa steg in i, liksom, i intrigen. Ja, här får ni säden, här får ni pengarna. Men i Benjamins, den här säcken, de får ju en säck var. Så smugglar han in en silverkalk eller sån här bägare. Ja, det är också liksom, det är verkligen att göra dem till sig, va? Och så kommer han, när de har hunnit en bit på väg till, mot land, så kommer de i kapten och säger, men de har ju snott här. Och i alla fall så då får de ju komma tillbaka igen. Och då utfinner ju sig följande dialog som ju är här. Då sa han, då får ni bli slavar åt mig, säger Josef. Den som man som finner den hos er ska bli slav åt mig och ni andra går friar. Bröderna skyndade sig att flytta ner sina säckar på marken. Var och en öppnade sin säck och förvaltaren satte igång och leta och började hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren blev funnen i Benjamins säck. Då rev de sönder sina kläder, sedan lastade de sina åsnor. Alltså de står ju nu liksom inför liksom scenariot. Nu kommer vi förlora vår son, vi kommer att förlora våra liv. Pappa kommer att dö där hemma för vi kommer inte hem. Då kommer den, liksom den första fantastiska upplösningen på det. Det är att ena brodern Juda, som var en av dem som var med och intrigerade med den här försäljningen till Egypten. Han har då liksom att nu är det, blir detta för mycket. Lyssna på mig, herre. Låt mig få säga ett ord. Och bli inte vred på din tjänare, du som är fara och slike, säger Juda alltså. Du frågade oss, herre, om vi hade far eller bror. Vi svarade dig, herre, vi har vår gamle far och han har en son, en ung pojke som han har fått på gamla dagar. Pojkens bror är död. Därför är han ensam kvar efter sin mor och han är sin fars älsklingsson. Då befallde du oss att föra honom hit till dig så att du fick se honom. Men vi svarade dig, herre, att pojken inte kunde lämna sin far. Hans far skulle dö om han lämnade honom. Då sa du till oss att om inte vår yngste bror följde med oss hit skulle vi aldrig mer få visa oss för dig. Så kom vi hem till vår far, din tjänare, och berättade för honom vad du sagt. När sedan vår far sade åt oss att fara tillbaka och köpa lite brödsäd, svarade vi, det kan vi inte. Bara om vår yngste bror följer med oss kan vi fara. Vi får inte visa oss för mannen om inte vår yngste bror är med. Då sade vår far, ni vet ju att min hustru födde mig två söner. Den ene försvann från mig och den förstod att han var ihjälriven. Jag har inte sett honom mer. Om ni tar också den här sonen ifrån mig och det kommer som en olycka, då driver ni er gamle far med smärta ner i dödsriket. Om jag kommer hem till min far och vi inte har med oss pojken som han är så fäst vid och han ser att pojken inte är med, så blir det hans död. Vi skulle driva vår gamle far, din tjänare, med sorg ner i dödsriket. Herre, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt att om jag inte har honom med mig tillbaka så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. Därför ber jag dig, herre, att du låter mig stanna som slav hos dig istället för pojken. Så att han får fara hem tillsammans med sina bröder. Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ha pojken med mig? Förskona mig från att se den smärta det skulle vålla min far. Här är det som att nu har det landat hos en av bröderna här. Att vad vi har gjort, nu har han precis klivit i Josefs skor. Och så här är det, gör inte detta. Ta den här ursäkten, ta den här erkännandet som jag ger nu för till er. Och nu kunde inte Josef längre behärska sina känslor inför hovmännen. I hela av de här processen som jag inte berättade nu, men nästan i varje process så blir Josef så drabbad så han måste gå ut och gråta i varje läge. För att han håller uppe den här fasaden mot sina bröder. Men i hjärtat så är han ju liksom, han är ju på väg att brista varje gång över att han behöver göra det här. Men han gör detta för att på något sätt, ni måste se vad ni har gjort. ni måste förstå vad ni har gjort mot mig. Och när ni har klivit i den känslan och i det minnet och kan se vad man har gjort, då kommer någonting att gå upp inför er. Och det är ju det som gör här för Juda. Att det går upp för honom att vad är det vi har gjort? Detta skulle vara vålla både oss och vår far en väldigt stor smärta. Men då säger då Josef det här. Han kunde inte längre behärska sina känslor inför hovmännen. Tänk en man i den här som inte kunde behärska sina känslor. Det är ju fantastiskt. Låt åt alla gå ut härifrån, ropar han. Och ingen av dem var kvar hos honom. Då gav han sig till känna för sina bröder. Och Josef brast i gråt. Han grät så högt att egyptierna hörde det. Och faraos hov fick veta vad som hänt. Josef sa till sina bröder: jag är Josef. Lever min far? Hans bröder kunde ju inte svara honom, så förskräckta blev de. Då sade Josef till bröderna: kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa: jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit, och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. Nu är det som att Josef ser att nu har de förstått vad det innebär att sälja sin bror. Nu har de förstått vad det innebär, vilka konsekvenser det var. Nu har de klivit i den här känslan och i det här minnet av vad det innebär att förlora någon eller att gå i någon annan skor. Det här var ett ganska rörigt sätt med att kliva in i den här känslan för mig själv. Men jag hoppas jag har fattat någonting av vad jag är ute efter. Att det här tror jag som man som människa behöver lära sig. Att minnas att kliva in i en annan människas livssituation. Att kliva in i en annan människas berättelse. Och att inte bara förstå det med rationellt och så här, utan också på något sätt förstå att så här är det att vara Josef. Så här är det att vara slav. Så här skulle det kunna vara att vara invandrare i Sverige 2016. Så här skulle det kunna vara att vara jude i Nazityskland. Så här skulle det kunna vara att vara svart i Sydafrika under apartheid. Så alltså den här känslan av, det är egentligen Bibelns budskap. Minns hur det skulle vara, att förstå hur det skulle kunna vara. Det är det enda sättet hur man kan förstå och vad det innebär att vara på den svaga sidan. Och Gamla testamentet har flera såna här berättelser, men här är det så extra dramatiskt hos Josef att måste det vara så här många intriger för att det här ska landa i brödernas... Det kan man ju fråga sig, det kanske inte hade behövts, men så är det nu i berättelsen. Och ja, men det är både dramaturgiskt och förståelsemässigt för oss som läser efteråt en väldigt levande och kraftfull berättelse på vad det här innebär. Så slutsatsen egentligen för mig idag, det är egentligen det här. Att varför ska man liksom älska fienden? Varför ska man se främlingen? Jo, det kunde ha varit du. Vi kunde ha stått i de skorna. Och det tror jag att ett samhälle och en värld mår gott av. Om vi ska liksom förstå varandras olikheter, så behöver inte... Jag behöver inte bli muslim eller hindu eller sydafrikan eller kines bara för att det. Men att ändå försöka kliva in i hur är det att vara där. Det är egentligen det som är budskapet, tänker jag, i det. Jag tänkte sluta med det som har blivit viktigare och viktigare för mig på senare tid. Och det här finns det formulerat i en bön utav David i första krönikeboken. Att inte bara att den här känslan av att det kunde ha varit jag som var i den utsatta situationen, utan allt mänskligt liv har vi fått. Allt som vi har vi fått till låns. Min kropp har jag fått till låns. Min dotter och min fru och mitt liv och er har jag fått till låns. Och så är det för oss allihopa. Naturen, vi har fått allt till låns. Men ofta så lever vi tyvärr som att vi äger det här. Och jag säger det här mest till mig själv. Att det här är mitt, jag har det här. Men Bibelns budskap är egentligen att allt detta kommer som ett lån. Som en gåva från någon som är alla goda gåvors givare. Och detta formulerar Jakob har vi pratat nog om nu. David i den här bönen som finns i första krönikeboken. Fantastisk bön. 29, första krönikeboken 29 och 10 om ni har Bibeln. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad vare du Herre, vår fader Israels Gud från evighet till evighet. Dig Herre tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt heliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt. Och det vi har givit åt dig, det har vi fått ur din hand. Alltså också det som vi har vi fått ifrån Gud. Och också det vi ger till varandra är egentligen bara att vi ger det vidare från Gud. Och den här förhållningssättet, tänker jag, både i att mänskligt liv och i synen på det egna livet och vad det innebär att leva i relation till människor, är väldigt viktigt. Och det är egentligen Bibelns budskap. Att varför ska vi respektera en invandrare? Därför att han är skapad av Gud. Det skulle ha kunnat varit jag. Varför ska jag vara tacksam? Därför att jag har fått det i min tur. Och sen är den givetvis en besvärlig och en fråga. Varför föds en del under lyckliga omständigheter som vi gör här? Och varför föds en del? Den frågan kan inte... Ja, den är en gudfråga. Alltså, varför har det blivit så? Varför är världen orättvis? Men i ett steg mot att förstå en orättvis värld så är det liksom att det skulle kunna vara ja. Låt oss därför älska och respektera alla människor därför det skulle kunna varit ja. Det är egentligen vad gamla testamentet och den här texten säger. Jag tror jag stannar där. Gud, tack för de här berättelserna som finns i ditt ord om hur det är att vara människa och att leva i relation till andra människor. Hur svårt och snårigt det kan vara när både egoism och missförstånd och hat och kärlek blir en hopblandad sörja och där man inte riktigt förstår vad som är vad. Tack Gud ändå att du visar att det finns så mycket som pekar på att se våra medmänniskor. Att se den som jag lever tillsammans med eller den som jag lever långt ifrån. Att se den med dina ögon. Att se den människan som att det skulle kunna varit jag. Och att sätta sig i våra medmänniskors skor och att gå i den mockasiner, som indianerna säger. Att gå i någon annans mockasiner. Gud, jag ber att du ska hjälpa oss att leva mer på det sättet. Jag ber att du ska hjälpa mig att leva mer på det sättet. För det är så naturligt och så lätt att försöka få sin egen väg. Att se till sitt eget bästa i många lägen. Och det behöver inte vara fel. Men väldigt ofta är det att det blir sånt otroligt fokus på hur kan min grupp må bra? Hur kan jag må bra? Hur kan de som är lika mig må bra? Där jag tror att ditt budskap är att se de som inte har det som jag. Gud, jag lägger det här i din hand. Du vet hur svårt det är att vara människa, men tack för att du vill hjälpa oss att leva. Du vill hjälpa oss att leva på det här sättet. Hur svårt det än kan vara. Tack Gud att du själv visade genom ditt exempel vad det innebar att ge av dig själv och offra av dig själv och berätta berättelser om att gå den andra milen, om att se den samariska folkslaget eller att se den samariska kvinnan eller äktenskapsbryterskan eller vilka alla dessa människor som var så utsatta, så hade du själv ett sånt oerhört stort hjärta för det. Låt det få bli en uppmaning och en uppmuntran till oss att våga gå i den riktningen. Tack Herre för att du hör min bön. I ditt namn ber vi. Amen.